Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm. Och vi med Sida, han som också läkt från beroende, poddens producent Fredrik Ankarsköld. Min gäst idag är Robert Boman. Varmt välkommen.
Hej och tack så mycket.
På Skeppsbron i Gamla stan i Stockholm så ligger The House. En privat beroendemottagning grundat av dig. Där var jag och hälsade på hos dig i onsdags. Och det var helt fantastiskt att kliva in i dessa makalösa lokaler. Så fantastiskt inrett med en särskild idé som vi ska gå in på. Robert, du var klubbägare och framgångsrik konceptdesigner som gick in i ett beroende utav alkohol och kokain och föll svårt för det missbruk som kostade dig precis allt. Mm. Detta pågick tills du en dag tog ett inre beslut att gå mot ett tillfrisknande som faktiskt än idag håller. Du har intervjuats i tidningar, radioprogram, andra poddar och i tv, vilket är väldigt fina intervjuer. Och i beroendepodden som jag själv lyssnar på har delat till typ hur många som helst, så var det väldigt berörande historia som du delgav på ett så här fint och pedagogiskt sätt. Man hör på dig att du har gjort your work. Mm. Men med det sagt så har jag tänkt att vi idag istället, jag vill gärna att du ska berätta för de som lyssnar på oss som kanske inte vet vad du har varit med om eller vad som har drivit fram till vad du idag gör. Men annars så skulle jag vilja att vi fokuserar mer på den verksamhet som du har skapat. Och du driver ju The House tillsammans med din partner Felix Granander.
Det stämmer.
Och vi ska också komma in på, för The House är inte det första du har skapat, utan du skapade The Drawing Room från början, eller hur?
Det också.
Ja, så det ska vi också komma in på. Jag vill innan det berätta att efter det du har varit med om så har du utbildat dig till beroendeterapeut genom samverkansgruppen.
Det stämmer.
Den är treårig. Mm. Det är en omfattande utbildning. Mm. Du har också förutom det gjort en hel del kurser på KI. Och du har utbildat dig i sorgebearbetning hos Grief Recovery och kurser om trauma och PTSD på Sverigehälsan. Du har också gått utbildning enligt New York State Government till Recovery Coach.
Precis.
Så du har ju både din erfarenhet, din egen historia som du har bearbetat, men du har också en hel del utbildning med bagaget.
Och säkert några små till. Vilken fantastiskt fin introduktion. Ja, tack så mycket.
Tack. Det är jag som ska säga tack. Du är så varmt välkommen hit. Mm. Men jag tänkte först att du ska få berätta. Gärna att vi börjar med dig, men sen om att vi går till din verksamhet som kanske är din pusselbit till den här världen.
Mm. Ja, men precis som du berättade i introduktionen så var jag i ett eget missbruk under 90-talet. Jag förstod väl inte till en början att det här var ett missbruk, utan jag trodde precis som många andra att lite fest, det hör väl till, och jag var ung och drev, precis som du läste, klubbar. Jag arbetade i en medievärld där det inte var något konstigt att man tog lite kokain eller att man drack väldigt mycket. Sen att jag var den personen som väldigt ofta ville ha mer eller inte riktigt ville gå hem och gärna ville fortsätta och gärna fortsätta nästa dag, såg väl inte jag där och då heller som ett jätteproblem i tidig ålder. Jag använde också mig av droger i mitt kreativa arbete, och det gjorde jag från att jag var ganska ung. Tog både amfetamin och kokain på dagtid utan att festa, utan att vara ute, utan för att kunna skapa. pappa och var övertygad om att det var, drogerna som skapade kreativiteten. Så det var en stor del av mitt liv. Sen ganska ung ålder så gifte jag mig och blev styvpappa redan när jag var 22. Och här bromsade missbruket lite grann, eller för en tid i alla fall, och fick en himla massa barn på ganska kort tid också. Och jag tyckte inte själv att alkohol eller narkotika hade med barn att göra. Jag har själv växt upp med en styvfar som drack och sagt till mig själv som liten så många gånger att det här ska aldrig hända mig. Jag ska inte bli en sån pappa. Och hade ganska tydliga, starka liksom, etiska och moraliska åsikter om att nej, men barn och alkohol och narkotika, det hör inte ihop. Eller knark kallar jag för den tiden. Det hör inte ihop. Så jag pausade missbruket, upplevde jag, eller trodde jag själv i alla fall. Men det kom sakta men säkert tillbaka. Man kan säga att det kom i takt med varje barn faktiskt. Så blev det värre och värre. Och mot slutet av 90-talet så började jag också hamna på olika behandlingshem. Den första var en öppenvård här i Stockholm. Och som jag bekostade själv. Och ljög mig igenom. Mörkade kokainmissbruket, för jag var rädd för att min dåvarande hustru skulle få reda på det. Och då skulle det kanske bli skilsmässa, tänkte jag. Och så att jag höll mig till alkoholen och ljög mig igenom 12 veckors behandling. Vilket naturligtvis inte ledde till någon form av tillfrisknande överhuvudtaget. Sen blev det nästa internatbehandling och internatbehandling och internatbehandling igen. Tills det så småningom slutade med ett LVM. Inte ens det fick väl mig egentligen att förstå eller vad jag behövde göra. Så att det tog ganska lång tid, och under år 2000 så var mitt missbruk väldigt destruktivt. Jag hade fler nyktra dagar under det här året än vad jag hade missbrukande, men det berodde på att jag var på behandlingshem titt som tätt. Men varje gång jag släpptes ut så använde jag igen och hamnade ganska kort därefter på sjukhus. Ibland inom loppet av bara 24 timmar. Så destruktivt var missbruket på slutet. Och jag ville ju inte vara den här pappan jag hade blivit. Och jag ville heller inte vara den här mannen jag hade blivit. Där allt fokus gick åt till
missbruket.
Till missbruket, precis. Mm. Under tiden jag var på alla de här behandlingarna så hade ju jag ett hopp om. Jag ville tillfriskna. Jag förstod egentligen bara inte hur. Men när jag var på de här behandlingshemmen så ifrågasatte jag väldigt mycket. Det är ju många intagna på behandlingshem ifrågasätter allting. Men något jag verkligen ifrågasatte, det var att är det verkligen så här det ska behöva vara? Måste jag sova på en sliten koll och säng och dela rum med flera andra personer? Och visst, det finns en trygghetsidé bakom det, att jag inte ska vara ensam och så vidare. Och det är jättefint och bra, men måste lokalerna se ut på det här sättet? Jag hade ju varit ganska motstridig varenda gång jag hade kommit i kontakt med beroendevården, både den allmänna och den privata. Och tyckte att det var ganska hemskt. Avgiftning vill jag aldrig mer tillbaka till. Aldrig någonsin. Jag såg det som en snabb förvaring. Ett stolpiller i baken och ett glas saft och sen ingen att prata med. Därifrån vill man bara checka ut. Och är det så vården ser ut, att jag bara vill sticka. Jag vill bara därifrån. Då blir det ju också svårt att ta till sig ett behandlingsprogram.
Verkligen. Mm. Jag jobbade som mentalskötare i början på 90-talet. Mm. Och jag tycker, idag jobbar jag ju som psykoterapeut med kris och trauma. Och det har ju skett en enorm utveckling i att förstå missbruksproblematik överlag. Mm. Då, där och då, 90-talet och säkert ända fram till 20-talet. Då var det ju verkligen, alltså, shame on you. Ja. Och, man var, och det var liksom en straffande approach och man var ganska arg och elak. Alltså, nu vill inte jag sälja mig till den skaran, för det gjorde jag inte. Men det var den, den atmosfären, det var den energin, det var så man tänkte och tyckte om de som missbrukade. Mm. Som att man ska få straff för det. Man har inte fattat någonting. Mm. Idag tror jag att i alla fall i privatvård, och det är väl där vi möts, så förstår man mycket mera om vad det här handlar om.
Ja, absolut. Och det finns några ganska komiska ögonblick från den allra första gången jag faktiskt gav upp och tänkte att okej, okay, jag är alkoholist. Jag hade inte förstått att jag var narkoman, men jag är alkoholist, satte min taxi och åkte till Karolinska sjukhuset, för det är väl det man gör när man är sjuk, tänkte jag. Och klev in där och fram till någon stackars receptionist och så sa jag, hej, jag är alkoholist, jag måste få hjälp. Och det blev, var en jättestressad människa som sa till mig att jaha, nej, men här kan vi inte hjälpa dig, och började slå i gula sidorna som fanns på den tiden och hittade någon mottagning som jag kunde höra av mig till om en vecka på en telefontid mellan 15 och 17. Och jag lommade ju bara ut därifrån.
Då förstår man inte hur mycket det har tagit att behöva bara komma dit och att säga dit det. Och jag behöver hjälp liksom. Kom tillbaka om en vecka. Ja, eller aldrig.
Alltså. Precis så. Alla de här upplevelserna ledde fram till att jag kände att det kan inte vara möjligt att det är så här beroendevården ska behöva vara. Sen blev det ju en lång resa. Det skulle dröja ytterligare under hela år 2000 innan jag till slut började tillfriskna. Och sen, om vi nu ska vara sådana, så sen den 29 december år 2000 så har jag varit tillfrisknande. Och utan återfall kan vara viktigt att lägga till, för det är inte starkt. Alla som förstår det.
Nej, just det. Starkt.
Ja, idag ser inte jag det som starkt. Nej. Tack så jättemycket för att du säger det. Men idag är det en fullständig självklarhet. Idag handlar det inte om att jag får ofta frågan, kan du aldrig mer dricka? Jo, jag kan dricka när jag vill. Jag kan dricka imorgon om jag känner för det. Men idag vill jag inte längre dricka. Just det.
Därför stor att
jag, ja, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Därför att jag vet att jag blir sjuk. Jag blir sjuk när jag dricker. Och jag blir sjuk om jag tar en drog. Och det här är viktigt därför att min kropp gör ingen skillnad på om jag tar en legal drog eller en illegal drog. Och det är ganska viktigt att ta med sig.
Och du, det blir ju alla så småningom, men du skulle ju bli förmodligen väldigt sjuk, väldigt fort.
Med största sannolikhet. Ja. Jag tror att det skulle gå väldigt fort, helt enkelt. Och jag är inte intresserad av det, och det handlar inte om att jag är rädd för det, utan idag, precis som jag sa, idag vill jag inte dricka därför att jag har ett så fantastiskt mycket roligare liv. Jag har ett extremt socialt liv, jag har ett skojigare liv där jag träffar väldigt, väldigt mycket människor. Jag är ute på krogen, på klubbar, jag går på fester, jag är väldigt gärna social. Och det jag snarare tycker att det är lite sorgligt att det i så många sammanhang behövs alkohol eller droger för att våga vara sig själv, det som människor tror är sig själv, och våga flirta med andra människor eller skratta eller hålla ett tal för den delen, vad det nu är.
Precis. Ja, verkligen. Sociala konstruktioner.
Med det sagt så är jag ingen motståndare mot alkohol. Och det är faktiskt viktigt att lägga till. Jag är ingen nykterhetsfascist, utan jag ser det här som, jag är sjuk i den här sjukdomen. Även om jag har tillfrisknat idag, det betyder inte att alla andra ska sluta dricka runt omkring mig. Jag har alkohol hemma för mina gäster. Och som jag sa, jag umgås väldigt mycket på krogen och i krogmiljö och så vidare. Här är en gammal liksom myt eller idé om att det skulle vara så tråkigt, eller man kan inte gå på krogen och man måste hålla sig undan. Och det här var saker som terapeuter sa till mig när jag själv var på behandlingshem, att du måste sluta jobba med media, den världen kan du inte vara i, och du måste sluta eller du måste stänga dina klubbar, och den världen kan du inte vara i. Och där och då när jag fick höra det här, för det här var ju mitt liv, det här var saker jag älskade.
Ta bort allting från dig.
Ja, ska jag ta bort allting? Och jag, ursäkta uttrycket nu, men jag kände där då att då kan jag lika gärna stoppa pickadollen i munnen på en gång. För det här är ju vad jag tycker om. Det kan inte vara möjligt att jag ska behöva leva utan de sakerna jag faktiskt också tycker
som är ditt liv egentligen. Alltså hur motiverande blir det att sluta med drogen då?
Nej.
Om man ska ta bort allt?
Nej. Sen är ju det här det här är ju en stor rädsla för de flesta av våra klienter. Hur ska det sociala livet bli och hur ska jag kunna gå på fest och så vidare? För det är ju viktigt för människor. Här väljer jag idag att se att man kan se den här sjukdomen precis som om jag har skadat mig fysiskt. Om jag har brutit ryggen till exempel så har jag en viss rehabiliteringstid innan jag kan vara tillbaka och spela fotboll på samma nivå.
Precis.
Och så kan man se den här sjukdomen också. Att, ja, men i början är det kanske sunt att ta det lite försiktigt. Vara lite lugn med krogbesök eller ha allt för mycket alkohol hemma eller umgås i de miljöerna. I början av ett tillfrisknande. Och det handlar ju snarare om hjärnan och vad hjärnan spelar oss för spratt när vi kommer in i de här miljöerna.
Mm. Helt enkelt triggers.
Precis så.
Jag inser problematiken med att säga att någon är stark för att någon annan kanske har misslyckats och är svag. Det är inte det jag menar alls. Utan jag tänker ändå så här att det krävs några som behöver gå före för att andra ska kunna få motivationen att följa. Och där är ju du en sån. Så att du, eftersom du går före, du kommer, och vi kommer också komma till de här hur du sen gör om ditt lidande till någonting meningsfullt. Men hur lång tid tog det för dig innan du så att säga kunde vistas i de här triggermiljöerna? För du kommer ju till ett inre beslut. Hur gick det till att du kom till det här inre? Jag har slutat röka en gång. Och jag slutade röka fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Tills jag så här, av många olika skäl. Kanske också att jag knappt kunde andas för jag fick astma hela tiden. Men det jag kom till det här inre beslutet när man bara vet. Jag kommer aldrig göra det här igen. Vad hände?
Det visste jag faktiskt inte.
Nej.
Det hade jag sagt säkert hundratals gånger. Jag kommer aldrig mer att göra det här. Och det är ju så här lömskt den här sjukdomen är. Vi ser den som tredelad, en biopsykosocial sjukdom. Att komma ut ur det fysiska, alltså det biologiska, det är ingen större konst. Det kan vi göra med hjälp av sjukhus eller en avgiftning eller att vi bara har en förbannad jäkla ångest på söndag morgonen. Jag gjorde bort mig igår och jag säger till mig själv att det här vill jag aldrig mer vara med om. Där menar de flesta det. Ofta av hela sitt hjärta. Jag menade det massor med gånger. Jag kommer aldrig göra om det här. Jag vill inte vara med om det här. Jag vill inte göra bort mig så. Jag vill inte skrika och gorma på den personen. Eller bete mig på det här sättet. Problemet är de andra två delarna i den här sjukdomen. Att behandlar jag inte dem. Ja, men då kommer jag förr eller senare vara tillbaka i det fysiska. Jag kommer att pröva ett glas vin. Eller två glas vin. Eller ett streck och så vidare. Och så är jag fast i det här igen. Så vad jag slutligen kom fram till, det var ju egentligen ganska dramatiskt därför att jag prövade alla sätt. Jag lyssnade på terapeuterna om hur belöningssystemet fungerade. Jag fick lära mig allting om postakut abstinens. Jag gick in och ut i olika självhjälpsgrupper i 12-stegsprogram och människor sa till mig att du måste gå på ännu fler möten, 3 möten om dagen, då kommer det börja fungera. Och jag gjorde det. Det fungerade inte ändå. Det som slutligen blev det som började leda mig mot rätt håll, det var en ganska dramatisk historia där som vi kanske inte hinner berätta idag. Men jag vaknade faktiskt upp i finkan hos polisen uppe i Kramfors efter ett misslyckat självmordsförsök. Jag hade kastat mig ur en bil i väldigt hög fart, sökt mig tillbaka till ett gammalt behandlingshem, blivit nekad att få komma in, för jag ville ju ha hjälp.
Och vill man höra allt det här, så bland annat då, som jag berättar, beroende på den.
Ja, där kan man höra.
Där kan man höra allt det här, och det är så värt att lyssna på, så gå gärna dit och lyssna på beroende på den.
Ja.
Ja.
När jag vaknade upp där så slog det mig en idé att jag faktiskt aldrig hade varit ärlig. Och tänkte där och då att okej, men jag kanske ska pröva det då. Jag kanske ska pröva att vara ärlig. Och jag kanske också ska pröva att göra de här sakerna som jag har fått lära mig. Därför att jag hade egentligen aldrig praktiserat det. Jag hade bara fått lära mig vad jag skulle göra. Och det här är ju en väsentlig skillnad. Jag vill jättegärna bli av med den här magen. Och det kanske jag får ett PT-program för att bli. Spelar ju ingen roll hur bra PT jag har om jag inte gör programmet rent fysiskt också. Det räcker inte med att veta vad jag ska göra för någonting. Och det här är väl egentligen det klassiska felet de flesta gör som återfaller. Jag tror att nu har jag gjort den här behandlingen så nu är det klart.
Men det är ju egentligen det är en livsstilsförändring som man behöver liksom hålla på med hela livet. Eller hur?
Jag ser det som att jag behöver ta hand om min själsliga hygien. Precis som alla människor behöver ta hand om sin fysiska hygien på hyfsat daglig basis, så behöver vi faktiskt också ta hand om vår själsliga hygien.
Ja, precis.
För att må bra inombords. Och det behöver man också göra på hyfsat daglig basis.
Ja, precis. Det var det jag menade med att jag tänker både utifrån min historia, som jag inte ska gå in på nu, men också som psykoterapeut, att jag ser att när man gör de här, när man växer. Jag tänker att man startar ett växande som man behöver liksom vårda. Liksom att vårda sin egen blomma hela tiden. Och idag så sken det lite för lite sol. Då kanske jag behöver göra något annat med min blomma. Vattna den, ge den näring. Alltså pyssla med sig själv på olika sätt. För att livet drabbar oss.
Precis så. Exakt så. Och livet kommer fortsätta drabba oss. Det kommer hända positiva saker, det kommer hända sorgliga och negativa, tråkiga saker. Och jag behöver ha sätt att hantera allt det här.
Så där är du i finkan?
Där är jag i finkan och tar det här beslutet om att jag ska, jag ska pröva det här. Jag ska pröva att vara ärlig och jag ska för en gångs skull också göra det här programmet som jag har fått till mig. Åker ut därifrån, blir utsläppt därifrån och får ett par dagar på det här behandlingshemmet. Stannar över nyår. Och det blir mina första nyktra dagar. Sen börjar jag åka till London för att besöka en självhjälpsgrupp som jag hade hittat. Och där jag kunde relatera. Och det hade jag inte kunna gjort tidigare på andra självhjälpsgrupper. Och tillsammans med det började jag praktisera 12-stegsprogrammet.
Jag har ju 12-stegsprogrammet här. Ska jag nämna det snabbt för den som lyssnar som inte har... och då ska vi säga att när vi pratade inför det här avsnittet så sa du också, Robert, att det är många som har kanske en idé om någonting. Eftersom det handlar mycket om Gud och att man kan istället, vad var det du sa till mig, att man kan byta ut Gud mot?
Kan du byta ut Gud mot egentligen ingenting eller mot vad du vill? Du kan egentligen bara ta bort ordet Gud. Gud var nog, att ordet Gud finns med i tolvstegsprogrammet var den största orsaken till att jag förkastade allting som hade med tolvstegsprogrammet att göra.
Just det. Och säkert många med dig, tänker jag.
Ja.
Men jag läser det här för att jag vet ju ändå att det här kommer vara liksom ett språng ur det du sen också gör idag. Men det här är alltså inte The House, men det är tolvstegsprogrammet. Och nu har jag bara dragit ihop det lite, så det blir lite längre meningar, men de 12 stegen. 1. Erkänna att vi är maktlösa inför alkoholen. 2. En större kraft kan ge tillbaka vårt förstånd. 3. Vi lägger vår vilja och vårt liv i Guds händer. 4. Vi gör en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 5. Vi erkänner inför Gud, oss själva och medmänniskor alla våra fel och brister och innebörden av dem. 6. Vi är helt och hållet beredda att låta Gud ta bort alla dessa karaktärsfel. 7. Vi ber ödmjukt honom att ta bort våra brister. 8. Vi gör en förteckning över alla de personer vi har gjort illa och är beredda att gottgöra. 9. Vi gottgör dessa människor. 10. Vi fortsätter vår självrannsakan och erkänner genast när vi har fel. 11. Vi söker genom bön och meditation kontakt med Gud. 12. När vi läkt själva hjälper vi vår nästa. Det är vackert.
Ja, men det är vackert. Det är jättevackert. Och tyvärr då, och väldigt ofta här i Sverige, så ryggar vi tillbaka när vi hör ordet Gud. Och som jag sa, jag gjorde det. Jag förkastade det här. Jag förstod inte vad det handlade om överhuvudtaget. Det här programmet har ju funnits sedan 30-talet. Och kom till av två. Det kommer faktiskt ifrån en religiös förening som heter Oxfordrörelsen. Kom till två gubbar, om man ska göra det här väldigt enkelt. Som var klassade av sina beroendeläkare som obotliga fall. De skulle aldrig kunna tillfriskna. De fick till sig det här programmet. Bägge två förkastade just religion. Men valde att behålla ordet Gud. Så AA eller tolvstegsprogrammet då, eller de andra gemenskaperna, tillhör inte någon religion. Det är viktigt att ha med sig. Mm. Man använder det här ordet som ett samlingsord för att jag behöver hjälp utifrån egentligen. Mm. De här två gubbarna testade det här programmet. Då var det bara i punkter, då var det inte 12 steg. De tillfrisknade bägge två för att aldrig mer ta ett glas. Mm. Och tänkte att oj, vad är det vi har liksom här? Deras beroendeläkare sa att jag vet inte vad som har hänt med er. Det här är otroligt, men vad ni än har gjort, håll fast vid det.
Mm.
Så de ringde ett annat beroendesjukhus och frågade, hej, kan vi få komma upp och prata med en obotlig alkoholist? Sagt och gjort så fick de komma dit. De testade de här punkterna på den här gubben och han tillfrisknade för att aldrig mer ta ett glas.
Mm.
Och här började de arbeta frenetiskt, som historien säger. Mm. För att försöka hjälpa. Och så växte det här. Och idag finns det ju i nästan alla länder över hela världen.
Mm.
På alla möjliga språk. Och i olika former dessutom. Inom olika typer av beroende.
Ja, just det. För det ska vi säga. Nu läste vi upp alkohol. Men precis. Den finns ju för narkotika. Och alltså,
precis.
Mm, mm. Ja, så där tog du ditt beslut.
Ja.
Och du har inte, sen dess så har du inte återfallit.
Sen dess har jag inte druckit en droppe alkohol eller tagit någon form av drog.
Ja.
Det har inte varit en självklarhet i början.
Det förstår jag. Apropå att vi lever i den världen full av triggers.
Mm.
Och bara det, jag dricker väldigt lite alkohol själv för att jag yogar så mycket. Och då, eftersom jag har hunnit blivit 50 år så tål inte min kropp alkohol när jag ska yoga. Så att jag gör inte det för att jag tycker så mycket om att yoga. Men då hamnar jag också på middagar och i andra sammanhang där jag säger nej tack till alkohol. Och det är ju komplicerat.
Ibland är det komplicerat. Det har blivit lite bättre i min upplevelse.
Ja, men det håller jag med om. Det har blivit mycket bättre faktiskt. Men det är ändå så att, och då gäller det att stå kvar bara i sin, utan att börja, jag gör inte det, jag förklarar inte heller, men att stå kvar utan att känna sig fel.
Mm. Idag är det ganska sällan, som de flesta runt omkring mig vet ju att jag inte dricker idag, men det händer titt som tätt att jag sitter på någon middag och det kommer någon servitör och ska servera vin och bordsgrannen frågar, ja, ska inte du ha? Och nej, jag är allergisk brukar jag säga.
Ja.
Och jag har valt att...
Det är ju praktiken det du också är.
Ja, precis. Mm. Jag blir sjuk när jag dricker.
Mm.
Jaha, vad då allergisk? Vad händer då? Men jag blir full. Och då brukar det avdramatiseras ganska snabbt.
Mm. Liksom. Just det.
Man kan göra det mycket enklare för sig. Det är att, nej men jag mår ingen bra av alkohol. Det räcker.
Mm.
Att uttrycka det så.
Ja.
Man behöver inte börja med att förklara mer eller
precis.
Gå in djupare på det.
Men det som slår mig är ändå att du har en sån motivation mot att ändå bli frisk. Jag tänker även alla dessa år som du har kommit i återfall och det har varit så här. Du är ändå på bollen för du vill någonstans.
Ja, men det vill jag ju.
Ja.
Som jag sa, jag vill inte vara den här mannen längre. Jag vill inte vara den här pappan längre. Men det fanns ju hopplösa stunder.
Ja, såklart.
Och där Jag brukar säga att det skedde flera mer eller mindre patetiska suicidalförsök. Några som var seriösa och några som var ganska patetiska faktiskt.
För det kan vi liksom inte nog säga hur stort lidande det här är. Det räcker ju att se på en människa som inte har lyckats ta sig ifrån sitt missbruk hur stort lidandet är.
Ja.
Så är det faktiskt. Det kom ju också Gabor Maté, som jag vet att jag nämnde för dig när vi pratade i onsdags där, att han gör ju också ett enormt arbete i världen just nu för missbruksproblematik kopplat till trauma. Och att man helt enkelt, ja men han gör ett fantastiskt arbete där.
Ja, och det är ju snarare vanligt att det finns något trauma i bakgrunden än att det inte skulle finnas det. Sen vad man ska börja arbeta med först, det kan man diskutera. Jag är ju av tanken och åsikten att vi behöver börja med att bli nyktra och drogfria för att se vad traumat är, det eventuella traumat är för någonting, och för att överhuvudtaget kunna arbeta med ett trauma. Och kommer jag vara lite stygg, men man ska också ha klart för sig att en person som befinner sig i beroende i ett aktivt missbruk, jag brukar uttrycka mig så här, att det finns inga människor på jorden som anser sig så missförstådda och som det är så synd om som en aktiv alkoholist narkoman. Ja, därför att, och med det sagt så menar inte jag att jag förminskar någon sorg eller trauman på något sätt, men vi har en förmåga att också liksom grotta ner oss i det, och jag tänker väl att det är väl någonstans en mänskligt försvarsmekanism, därför att ingen människa vill tro att det skulle vara något fel på mig eller att jag skulle inte kunna hantera en sån enkel sak som ett streck kokain eller ett glas vin. Så att det måste ju vara något externt som är problemet.
Precis. Och det är bra att du såklart för upp det. För att jag kan tycka som traumaterapeut att man ibland måste gå in parallellt. Mm. Beroende på. Men det där är ju högst individuellt. Mm. Det är ju det som är med den här mer komplicerade problematiken som ett missbruk är. Och som jag möter i andra former också. Att man behöver göra flera saker samtidigt ibland. Men ibland kan man inte det. Därför att man måste bara behandla missbruket. För det är fullständigt omöjligt att göra några som helst reparativt arbete med en människa som är påverkad.
Ja.
I den. Och framförallt då hjärnan som är så sjuk.
Mm.
Och då tänkte jag att jag kanske, får jag läsa den här definitionen som jag fick av Dr. Roger Nilsson skickat till mig om just, det här är ju American Society of Addiction Medicine. Och det här är faktiskt, det är det som jag blev så liksom berörd av när Roger första gången tog upp det här, att den här definitionen är gjord 2011.
Mm.
Det är länge sedan.
Mm.
Och då kan man bara ha med sig det med tanke på det jag ska läsa. Att beroende är en primär kronisk sjukdom i hjärnans belönings- och motivationssystem, i minnet och tillhörande nervbanor. Dysfunktionen i dessa nervbanor manifesterar sig i karaktäristiska, biologiska, psykologiska, sociala och andliga konsekvenser.
Mm.
Detta återspeglas i en individs patologiska strävan efter belöning och eller lindring genom att använda kemiska substanser och eller specifika beteenden. Beroende präglas av oförmåga att konsekvent avstå från och försämrad förmåga att kontrollera beteenden, begär, minskat erkännande av de betydande problem beteenden orsakar för personen själv och i relationer till andra, och dysfunktionella reaktioner. Liksom andra kroniska sjukdomar innebär beroende ofta cykler av återfall och remission. Utan behandling eller i att engagera sig i sitt eget tillfrisknande är beroende progressiv och kan leda till invaliditet och för tidig död.
Mm.
Den är fin. Alltså den är fin, den är djup, den är omfattande.
Mm.
För googlar man liksom i Sverige och kollar, nu har jag faktiskt tagit fram DSM, för jag tänkte att jag ska kolla vad som står i DSM, vi får se om vi hinner det. Deras definition.
Den är jättefin.
Ja.
Enligt DSM idag så man har ju döpt om det till substansbrukssyndrom.
Mm.
Och det är ju vissa som tycker att nej, men det är knasigt, det ska väl heta beroende. Jag måste säga att jag faktiskt uppskattar den ändringen. Därför att...
Säg den igen.
Substansbrukssyndrom.
Den är ju jättebra.
Och där har man klumpat ihop narkotiska preparat med alkohol.
Ah, ja. Varför ska man inte göra det? Nej. Alkohol är ju en av de farligaste drog vi har.
Precis så. Och det som jag uppskattar med den här definitionen är syndrom. För tidigare så har det nästan framställts som att man måste dricka eller droga på daglig basis eller 24 timmar om dygnet. Alltså väldigt, väldigt regelbundet. Stor del av våra klienter som kommer till oss idag, och här tror vi att vi faktiskt är en del av en förändrad syn på den här sjukdomen, söker sig till oss med just syndrom. Alltså jag får syndrom när jag dricker kanske var tionde gång.
Mm. Just det.
Då går det åt pipan.
Mm. Det är sant, jag känner igen det väl från min egen praktik.
Men inte varje gång.
Nej.
Och inte varje dag.
Nej. Utan det är många olika faktorer som händer samtidigt många gånger.
Precis.
Det kan ju vara bara hur ens egen biokemi är just den dagen.
Just den dagen, precis.
Mm. Mm. Jag pratade mycket om Roger, men hans fru Ann-Sofie, hon har myntat begreppet anpassningssyndrom istället för medberoende. Den tycker jag också är mycket mer beskrivande.
Jättefin.
Jag använder den istället för medberoende, anpassningssyndrom.
Jättebra.
Okej, så med det sagt, berätta nu, hur kom The Drawing Room, som var den föregående The House, till?
Den kom till Drawing Room. Jag satt någon gång vid 2002 och tänkte att nej, men jag skulle nog ändå vilja öppna ett behandlingshem, och talade med en nära vän som då arbetade på behandlingshem och som terapeut. Och så utvecklade jag en idé egentligen på det här, gjorde ett skapade ett koncept. Parallellt med det så började min tidigare karriär som konceptdesigner började explodera egentligen. Jag kom väldigt starkt tillbaka till mitt gamla yrke när det inte fanns någon alkohol och droger som stod i vägen. Så jag började arbeta väldigt mycket internationellt. Hade det här konceptet nedskrivet, men det låg lite i byrålådan. Åren gick, det blev 2005. Jag tänkte att nej, men jag vill faktiskt ändå utbilda mig först innan det här ska göras. Och gjorde det. Och 2007 var jag klar. Arbetade parallellt med det här, med fortfarande med konceptdesign, och ritade klubbar, krogar, flög och flaxade runt jorden och gjorde ganska stora reklamfilmsproduktioner som konceptdesigner.
Och nu då utan droger, som du sa.
Och nu utan droger. Det är viktigt att lägga till. Jag hade även ett annat affärskoncept som jag hade i pipeline också, som inte alls har med det här att göra. Och satt vi lite grann och valde vilket ska jag göra först. Och nej, men jag väntade lite grann med behandlingshemmet. Så tiden gick egentligen, och jag hamnade även i skilsmässa så småningom. Och livet helt enkelt.
Livet händer.
Ja, livet händer. 2013 så beslöt jag mig för att nu är det dags. Och det var faktiskt en nära vän till mig som vi pratade om att nu är det ändå dags att vi gör någonting tillsammans. Och han sa, kan vi inte göra ditt gamla koncept med behandlingshem som du har pratat om i alla år? Och beroendevården behöver förändras. Så från 2013 så började jag arbeta med det, och 2015 så, och jag hade även då under tiden, det är viktigt att lägga till, alltså sen jag var färdigutbildad så jobbade jag enskilt med klienter, och då även om det inte var min huvudsyssla, jobbade för en större koncern och drev deras eftervård och hoppade in lite extra på behandlingshem för att jag, mest för att jag tyckte det var kul. Så jag hade ju en erfarenhet. Det som saknades i Sverige var ett behandlingshem som riktade sig mot socialt etablerade. Och det här hade Socialstyrelsen själv konstaterat i en tidigare rapport, tror att det var från 2011. Att det fanns mängder av behandlingshem i Sverige som riktade sig mot socialt utslagna. Men få behandlingshem, om ens något, som riktade sig mot socialt etablerade. I och med att jag kommer från konceptvärlden så visste jag också, eller tyckte jag, att vården behöver konceptualiseras. Den är klart eftersatt. Och det här är inte konstigare än att alla andra branscher är konceptualiserade. Vi litar på att ICA kan grönsaker, för det ser så mysigt ut med de här träskyltarna och det kommer lite ånga upp ur paprikan. Och vi är övertygade om att H&M kan mode, för det ser ut som det. Och Sturehof är säkert superbra krog, för det ser ut som det. Och så vidare och så vidare. Vården hade inte alls konceptualiserats vid den här tiden. Och framförallt inte beroendevården. Så jag ville bygga ett härligt behandlingshem. Ett behandlingshem som man ville vara på. För det måste klart. Någonstans, ja, det måste någonstans vara nummer ett. Och det här handlar ju återigen om hjärnan. Det tar ju bara någon nanosekund innan jag har tagit ett beslut. Innan jag kanske ens själv har förstått det. Så att attrahera, snarare än propagera. Att attrahera klienterna att vilja göra en behandling. Snarare än att pracka
vilja
på.
Vilja vara där.
Vilja vara
känna
där.
Känna sig mottagna.
Precis så.
Av människor som ser mig och som inte försätter mig i dåliga tillstånd.
Precis så.
Jag tänker bara få ta som en symbolik till det. Jag tycker det här är fantastiskt. Jag har ju varit på din mottagning. Men går man som yogi till exempel in i en yogastudio så är det, och det är inte, behöver inte, det är inte, jag säger ingenting det här för att det är negativt, men går jag in på sats där det är ganska hög musik så här, då blir det ett annat tillstånd än om jag går in på en yogastudio som har en annan atmosfär. Mm. Det kan alla nästan relatera till att det är på det sättet, precis som det du säger om de andra olika exemplen du tar upp. Att,
ja.
Att därför är det ju, och går jag in i ett sjukhus så kommer det också påverka mig på ett visst sätt. Så att det är ju jätteviktigt vad vi kommer in för sorts miljö.
Ja, idag finns det ganska mycket forskning kring det.
Ja.
Och i USA arbetar man mycket med EBD, evidence-based design.
Mm.
Och utformar just vårdenheter utifrån det. Och även kontorsmiljöer och så vidare för att få människor att må bättre. Och det finns mycket forskning som visar att tillfrisknande chanserna eller tillfrisknandet ökar och går snabbare och blir bättre om miljön också är positiv.
Ja, så är det verkligen.
Så jag ville bygga ett härligt ställe som man ville vara på. Sen räcker ju inte det. Utan man måste ju också ha ett bra behandlingsprogram och ett bra behandlingskoncept. Och det här handlar ju både om programmet men också om personalen naturligtvis. Vad är det för personal på det här stället? Mm. Programmet kändes inte ett dugg konstigt, utan det handlade om att basen gjordes av 12 steg med inblandat av, eller blandat med andra metoder. Men basen var 12 steg där jag tog bort ordet Gud. Därför att jag menar att behandlingshem, Gud får man jättegärna hitta på eget bevåg, men behandlingshem ska inte pracka på en det ordet. Så det fanns inga stora skyltar med ordet Gud på väggarna, vilket det fortfarande finns på många behandlingshem.
Mm. Vilket är också här i Sverige, vi är ett av världens mest sekulariserade länder.
Mm.
Det är ändå så att det finns en semantisk ankring till ord.
Mm.
som vi inte kan ta bort, utan det ger ett starkt budskap eller försätter människor i tillstånd, så att klokt.
Ja, och där jag undrade också, för vem sitter de här texterna på väggen? För en person som kom på sin allra första behandling kommer med stor sannolikhet att rygga tillbaka lite grann och undra, oj, vad är det jag har kommit någonstans? Här står en bön på väggen. Sitter den där för Kalle som gör sin 10:e behandling? Ja, han kanske tycker att det känns tryggt för han har förstått vad det handlar om. Men då har ju någonting uppenbarligen gått fel historiskt i hans behandlingar. Så sitter den där för personalen? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Men allt sånt här togs bort helt enkelt.
Mm.
Sagt och gjort så öppnades det här behandlingshemmet och 2015 slog vi upp dörrarna. Vi hade väldigt små grupper initialt. Det byggde alltså på att matcha klienterna, behandlingsmatchning, någonting som man arbetar mycket med i USA också. Men
att ni matchar ihop gruppen.
Matchar ihop gruppen.
Precis.
Och här visar då forskning från USA att tillfrisknande chanserna ökar med ungefär 25% om jag matchar klienterna. Och det är ganska mycket.
Ja, verkligen.
Vi visste att folk skulle kanske höja på ögonbrynen. Jaha, vad är det här för lyxbehandlingshem? Och varför är det, ska det vara skillnad på människor? Och här handlar det inte om att det är skillnad på människor överhuvudtaget. Den här sjukdomen är demokratisk. Den slår över alla samhällsklasser.
Ja.
Men eftersom forskningen visar att om jag matchar klienterna så ökar chanserna att tillfriskna. Så varför då inte göra det? Det skulle vara knasigt att inte göra det.
Ja.
Och verksamheten gick väldigt bra från dag ett. Och vi blev uppvaktade. Vi var 4 partners, vill jag säga. Det var jag och 3 vänner. Och vi blev uppvaktade från flera aktörer som ville köpa verksamheten. Redan efter 3-4 månader kom det första erbjudandet, vilket är ju ganska ovanligt. Men det här var något nytt i Sverige.
Mm.
Och vi tackade nej, för vi sökte varken partners eller kompisar, eller partners eller pengar. Men när vi började närma oss första året så kände framför allt jag och den här nära vännen att alltså vi behöver behålla vår vänskap. Vi säljer till någon av de här som har uppvaktat oss. Vi frågade vad de vill. Och Nämndemansgården var en av dem som hade uppvaktat oss. Frågade vad de ville. De sa att vi vill köpa ut dina partners. Vi vill behålla konceptet. Vi vill köpa din vision. Vi vill att du är kvar i 2 år. Och vi var alla överens om det här. Så det var den vägen vi gick. Vi sålde innan första bokslutet. Och det kanske var tokigt ekonomiskt, men jag behöll vänskapen med en av mina närmsta vänner. Och det var det värt.
Ja.
Jag gick in som konceptansvarig för hela Nämndemansgården-koncernen. Och började ett förändringsarbete inom koncernen i just uttryck. Alltså hur ska enheterna uttrycka sig och hur ska man arbeta med uttryck. Men även behandlingsplaner. När de här, och nu snabbspolar vi lite för att jag gissar att vi kan inte sitta här hur länge som helst. Men
tyvärr.
Ja, tyvärr. När de här 2 åren jag var inlåst började närma sig sitt slut så kände jag allt mer att jag delar inte syn på beroendevård med Nämndemansgården. Vi hade lite olika syn på kanske framför allt den här klientmålgruppen som behandlingshemmet riktade sig till. Så jag beslöt mig när det bara var en månad kvar att jag hoppar av, jag startar om. Och sagt och gjort så slutade jag samma dag mitt avtal gick ut. Dagen efter så startade jag The House. Gjorde det väldigt enkelt och skaffade snabba lokaler för att komma snabbt igång. Gjorde en enkel hemsida, hade min första klient.
Var det här på Skeppsbron?
Nej, det var inte på Skeppsbron. Det var på Centralen i Stockholm på ett kontorshotell och parallellt med det i Berlin. Jag bodde i Berlin vid tillfället så att jag hade egentligen då 2 små enheter, men det var bara jag och en läkare.
Mm.
Jag blev uppvaktad även här direkt av flera aktörer som ville köpa in sig eller investera i bolaget eftersom det redan fanns ett proof of concept att min tidigare verksamhet hade gått väldigt bra och vi visade också extremt bra siffror i tillfrisknande. Så fanns det flera intressenter som ville investera redan från dag ett. Jag tackade nej till de här och kände att jag vill sätta mig ner på golvet. Jag behöver framför allt utveckla behandlingsprogrammet nu. Och jag ville också, det fanns också tankar om att det är dags att ta nästa steg i hur beroendevården kommunicerar. Kommunikationen, och vi kan komma in på det lite senare. Men så här startade jag. Helt enkelt ensam med en läkare och tänkte att ja, men vi ser vad som händer. Och så kom det en klient till och en klient till. Och mitt första drawingroom då var faktiskt tvungen att stänga ett par månader under första året. För de hade inga klienter. Och det säger jag inte med någon skadeglädje på något sätt. Utan det är så det kan bli ibland när en grundare lämnar.
Mm. Vad det jag tänkte.
Ja. Mm. Så... sakta men säkert så byggdes det upp och sen kom pandemin. Pandemin kom och jag, när jag fick höra talas om nedstängningar och man talade om att stänga in människor, så var min första spontana tanke är att det här kommer gå käpprätt åt pipan. Människor kommer må väldigt dåligt.
Mm. Vilket vi vet blev också så.
Precis. Mm. Psykisk ohälsa ökade. Mm. Missbruket kommer öka enormt.
Mm. Det såg man ju också. Det var ju larmrapporter från systembolagen och så.
Mm. Första månaden nedstängningen så tystnade faktiskt telefonen helt och hållet. Det gjorde inte mig, spelade inte mig någon roll överhuvudtaget för jag hade fullt hus. Och det är väl viktigt att lägga till här också då att The House öppnade som en öppenvård. Inte som ett internat. Utan då var det bara öppenvård.
Mm. Mm.
Andra månaden in i pandemin och nedstängningarna så exploderade telefonen.
Mm.
Och jag arbetade 7 dagar i veckan. Mm. I princip 12-14 timmar om dagen. Och bara satt med klienter. Och sen växte den här verksamheten sakta men säkert. Jag började anställa och en av de personerna som hade uppvaktat mig tidigt var Felix Granander. Som jag också hade hjälpt till mitt gamla behandlingshem. Och då var han bara 20. Och han har också en väldigt fin historia. Jag tänkte när jag tog dit honom till behandlingshemmet att okej, han är 20, det här kommer bli början på hans resa, men det här kommer att ta tid. Han gick rakt in i tillfrisknande och det var ju också det många klienter, är det många av våra klienter gör.
Ja, för ni har ju ganska hög procent på direkt tillfrisknande. Vad ligger procenten på idag?
Vi ligger på, om man tittar på 1 års obruten nykterhet för att sätta någon form av gräns, så tillfrisknar 60% genast efter avslutad behandling utan återfall.
Mm.
Och det här är helt utan återfall.
Ja.
Ytterligare 25-30% tillfrisknar efter 1, 2 eller kanske 3 återfall.
Mm. Mm.
Det här sker oftast i början på en öppenvård och ibland direkt efter avslutad internatbehandling. Mm. Och här har vi ett bra system för att direkt fånga upp de här människorna för att ta dem tillbaka in i tillfrisknande och komma snabbt tillbaka in.
Mm.
Men det betyder att vi har väldigt höga siffror. Det jag alltid brukar lägga till, det är ju att det spelar ingen roll hur bra en behandling är, som sagt, utan... det kommer alltid vara upp till klienten om den gör jobbet eller inte.
Mm.
Sen är det vårt jobb att inspirera,
att
förklara, att motivera, att ha ett behandlingsprogram som är attraktivt.
Ja, precis. Och just det här att komma in i en, du sa det så fint i onsdags när jag var och hälsade på er, att komma in i en miljö där det här är konkurrent med mig.
Mm.
Det här är konkurrent med vem jag är. Det här, jag hör hit. Och jag kommer ihåg att jag sa till dig också så här att jag har haft människor som har kommit ur cancerbehandling.
Mm.
och kommer hit för att bearbeta det som har hänt. Och då säger de att jag tycker så mycket om en patient, så jag tycker så mycket om att komma där det inte luktar sjukhus. Där det är en skön fåtölj, där det är liksom en fin miljö helt enkelt som jag kan landa i. Det gör skillnad när vi ska återta vår hälsa.
Gör otroligt stor skillnad.
Ja. Mm.
Nej, men så idag och hela vårt koncept bygger ju på precis det du säger. Att först få en människa att känna att men det här är inte så farligt. Att sänka trösklarna och ta bort skuld och skam ifrån den här sjukdomen. För det är en väldigt skamfylld och skuldfylld sjukdom.
Mm.
Där skiljer den sig ju från andra sjukdomar. Därför att jag ganska ofta har gjort mer eller mindre knasiga saker eller betett mig kanske illa eller skadat mig själv och så vidare. Det ser ju olika ut för alla personer. Så idag har vi ett internat som heter Mansion som ligger utanför Norrköping, och vi har då öppenvården på Skeppsbron, och vi har då grävt djupare in i behandlingsprogrammet och utvecklat, det är fortfarande baserat på de här 12 stegen, men där vi snarare tittar på vad säger forskningen om de här sakerna vi ska göra. Vad säger forskningen om rädslor, om ilska, om skuld och skam, och varför behöver vi träna bort de här sakerna, eller på vilket sätt kan vi träna bort dem? Finns det några eventuella trauman och på vilket sätt behöver vi arbeta med det? Behöver vi remittera någon vidare eller ta in ytterligare en part? Eller ska vi arbeta vidare i tillfrisknandet? Och det här ser vi ganska tidigt i programmet, just utifrån hur det hela programmet är uppbyggt. Mm. Vi arbetar med beteendemönster. Det som du läste upp kallas för karaktärsdefekter i 12-stegsprogrammet. Gamla ingrodda beteendemönster som jag kanske haft med mig sedan långt innan jag började missbruka. I det du läste så ska man be en bön för att bli av med de här karaktärsdefekterna. Och jag brukar säga så här att jag önskar att det vore så enkelt att det räckte med en bön och så flaxade allt ut genom fönstret.
Mm. Så är det naturligtvis inte.
Så är det inte, utan det är gamla beteendemönster som jag behöver träna på för att bli av med.
Mm.
Här använder vi oss av mental träning. Mental träning på samma sätt som idrottsmän använder sig av. Den allra enklaste formen egentligen. Sen har vi även i slutet av programmet kommer även meditation in, precis som du läste. Det är ganska spännande att de skrev in meditation i 12-stegsprogrammet på 30-talet.
Precis.
När det idag finns oändligt mycket forskning som visar hur bra det är för oss. Så det finns kvar.
Mm.
Där 12:e steget som du läste upp, där vi ska gå ut och hjälpa andra, där tittar vi snarare på medkänsla. Vad gör medkänsla för oss och hur påverkas vi av positiva handlingar?
Mm.
Även här finns det ju väldigt mycket forskning som visar på hur hjärnan påverkas positivt av att bara hålla upp dörren för någon. Mm. Även om jag inte ens får ett tack. Mm. Små enkla saker.
Vi är ju relationella varelser.
Ja.
Grupp, vi är ju inga solitärer.
Nej.
Vi vill vara i våra grupper. Därför mår vi också bra utav att få liksom, interagera med andra människor.
Precis. Sen har vi ju velat bredda det här. På Mansion så har vi en PT som kommer ut 3 gånger i veckan. Vi har ju medieyoga som är 3 gånger i veckan. Vi fokuserar väldigt mycket på kosten som är en viktig del av behandlingen. Här på Skeppsbron i Stockholm så har vi parallellt med öppenvården ett eget gym.
Det är otroligt integrativt.
Ja.
Jag brukar försöka säga det också att vi är integrativ medicin och hälsa. Det är inte alternativt utan det är integrativt, tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt.
Mm.
Och där vi liksom flätar ihop för den unika människan eller ger. Och där är det ju i våran förening då utifrån traditionellt hälso, alltså vi utgår från den legitimationsgrundande utbildningen. Ni är ju där också, alltså det är därför vi blir det är samklans. Det är ett integrativt synsätt på kropp och knopp. Och det går ju inte att ta hand om kroppen för någon som har missbrukat.
Nej.
Därför att det är så mycket, apropå det jag läste med ASEMS definition, att det kan ge allvarlig invalidilitet eller för tidig död.
Mm.
Det förstör kroppen. och knoppen. Att vi har, att kosten har betydelse, att rörelse har betydelse och det existentiella. Det vill säga egentligen meningsgörandet utav sitt liv eller lidande.
Mm, precis.
Att det är en del utav liksom läkningen.
Mm.
Och det tycker jag är så fint med ändå när de säger att man ska gå ut och göra, och där tycker jag att du gör det. Du är ju där. Verkligen på 12:e steget. Du har skapat behandlingshem. Du har skapat ett behandlingshem och en öppenvårdsmottagning för att kunna hjälpa andra människor. Mm. Och det är ju verkligen, som jag sa lite där i början på introduktionen, att som jag, när jag zoomar in på dig och tittar och försöker fördjupa mig lite i dig, det blev din pusselbit i världen. Kan man säga så?
Det blev, ja, så kan man säga. Ibland säger jag att jag verkar dömd till att hjälpa. Det var också därför jag var sen hit idag.
Ja, precis, precis. Ja, exakt. Mm. Jag vet. Så är det ju. Alltså, livet händer oss. Men också så kan man säga det som att det är din... Nu vet ju jag att du har gjort mycket i den här världen. Men att det här blir på något sätt... Jag menar, du har ju barn, precis som jag. Det är verkligen en pusselbit i världen. Men... det här med your call, liksom. Mm. Sådär. Och då måste vi gå igenom det här.
Ja, precis.
Först, många gånger. På något sätt kommer vi in i det här med en fördjupad kunskap. Varför vi överhuvudtaget vill hålla på med sådana här saker.
Precis så. Mm.
Vår tid börjar lida mot sitt slut. Fredrik sitter och vinkar här
bredvid. Jag såg det.
Men innan vi slutar, Robert, är det någonting som... vi vill säga till de som lyssnar. Jag lämnar det först till dig. Sen har jag två tankar.
Oj, nu ställde du mig lite... vad vi vill säga till de som lyssnar.
Om det är någonting
lyssnar.
Vi inte har pratat om eller som känns viktigt.
Det känns väl egentligen viktigt att... vi hade nog kunnat suttit en timme till. Jag tror
minst.
Faktiskt det, minst.
Jag kanske tar hit dig igen om jag får.
Nej, men jag tror att... Generellt så behöver vi börja tala mer om den här sjukdomen. Vi behöver börja förstå att det här är en hjärnsjukdom. Den bygger inte på folks egna vilja. Utan man behöver hjälp utifrån om man lider av den här sjukdomen. Och framförallt lyfta bort stigman, gamla idéer om vad vi pratade om tidigare, att det skulle vara så att en människa måste dricka eller knarka 7 dagar i veckan för att vara sjuk i den här sjukdomen. Jag brukar säga så här, det finns både Systembolaget och i kvällstidningarna finns det lite självhjälpstester där man ska räkna enheter och sådär. Och det jag brukar säga att det är väl toppen att de där testerna finns, men de där testerna talar inte om huruvida en person har ett beroende eller inte. Eller då substansbrukssyndrom.
Exakt, så är det faktiskt. Mycket viktigt att säga.
Mm.
Jag tänkte på två saker. Den som lyssnar, både en vårdgivare eller en anhörig, eller vad ska man säga, anhörig till någon som lider av den här sjukdomen. Eller om det är en människa som lider av den här sjukdomen. Hur kommer de i kontakt med er?
Då kan man gå in på vår hemsida. Där hittar man all information. Den heter thehouserehab.com. Man kan också mejla till oss på sandra@thehouserehab.com eller alicia@thehouserehab.com. Och på hemsidan står det telefonnummer, så kommer man i direkt kontakt med oss. Och det går alltid att få tag på oss. Vi finns under helger och även under kvällar och när de flesta andra ställena inte finns.
Mm, just det. Viktigt. Robert Boman. Stort varmt tack för att du ville komma hit och gästa våran podd. Det var ovärderligt.
Tack så mycket.
Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.